Det är ingen bra stil att ha i längden.
Nej,
det är
rätt kort karriär.
Vissa matcher har många frågor. Det här är en sån match för mig.
Jag vet vem det är. Han sa även att man behöver inte kondition. Det är bara för fegisar. För om båda slåss, då kommer en gå ner. Innan. Håll upp händerna hookar.
Oh my god. Hur kan du få slå den där uppekanten, Alexander Gustafsson?
Dragen, ja! Och där är han! Det är slut! Alexander Gustafsson avslutar jobbet i sig den tredje ronden! Ja!
Välkomna till MMA-podden med Paul Elvaje.
Magnus Jukastellenblad.
Valdo Zapata.
Ja, nu är det dags igen och den här helgen har vi ju faktiskt till och med en gala att se fram emot. Så vi kommer såklart att prata om UFC som besöker Brasilien igen och så kommer vi besvara lyssnarfrågorna som från och med nu kommer att vara en i vanlig ordning besvarar vi era lyssnarfrågor här i MMA-podden. Så det är det vi har att se fram emot. Sen får vi liksom se var samtalet rullar.
Jag måste få slänga in en disclaimer. Vi besvarar såklart lyssnarfrågor i mån av möjlighet och tid eftersom ni nu börjar vara så grymma så ni skickar rå mycket frågor.
Ja, faktiskt. Det blir fler och fler för varje gång, vilket jag vi uppskattar jättemycket. Men vad säger ni? Ska vi kicka igång och snacka om UFC Fight Night Assunção versus Moraes nummer 2. Det är ett fight card som kommer bjuda på 6 stycken matcher. Och en av dem är faktiskt vår svensk, David Tamer. Som, jag måste nog säga att det här är ett litet skrämmande motstånd som han får i Charles Oliveira. Ja. Då Charles Oliveira är en submission-expert. Så vi får väl säga klassisk striker versus grappler. Valdo?
Ja, striker versus grappler. Det är dock inte vilken striker som helst. Det är en striker som match efter match har blivit smartare, kallare och mer precisionsbaserad för varje match. David Tamer ser fruktansvärt bra ut på fötterna och har liksom blivit bättre och bättre och bättre. Och då började han i min värld när jag verkligen fick upp ögonen framåt Lando Vanatta. Då såg det bra ut. Och sen var det rejält mycket bättre sen dess.
Mm. Jag tycker också att han har sett riktigt, riktigt bra ut. David Tamer kliver in på ett record på 8 vinster, en förlust och den förlusten var då i hans debut. Han har 4 avslut varav knockouter. Han gör ikväll, eller på lördag, gör han då sin 6:e match i organisationen. Och han tillhör då lättvikt. Vi har ju diskuterat lättvikt flera gånger. Det är så svårt att ta sig in i rankingen så du kan verkligen gå obesegrad i många matcher innan du ens får möjlighet att komma in i den rankingen.
Ja, men det är faktiskt helt galet. Så att han är obesegrad 5 raka och han börjar vinna mot Lando Vanatta och sen är det inga dåliga killar han avslutar sen dess, utan han har ju fortsatt och verkligen levererat. Så, men som du säger, det tar tid i lättvikten. Men nu har han en möjlighet att ändå slå sig in där och göra sig ett namn i organisationen på riktigt.
Ja. Där jag vill bara lyfta en liten grej också. Vi snackade ju förut om drömmatchningar i lättvikt i Lesby. Mange, du nämnde Kevin Lee.
Yes!
Nu har ju Kevin Lee faktiskt kallat ut också Gillespie.
Ja. Alltså, you heard it first. Precis här.
Nej, men alltså vilken match. Det var som vi sa förra gången. Det här är en match vi alla ville se. Ja, och ja. Det, nu känns det som att den kommer bli av. När som Kevin Lee går ut som är högre rankad och säger okej, jag ger dig möjligheten, då tackar man inte nej. Du tackar inte nej till att möta Kevin Lee. Utan, och han, Gillespie har ju sagt det, han vill inte utmana någon, men nu får han någon som erbjuder sig, så han kommer tacka ja, jag är ganska övertygad om. Och då har vi vår drömmatchning. Ja. Vilken match!
Och då betyder det att vinner han den så kan han ju faktiskt verkligen med stormsteg närma sig en titelmatch i år, får jag säga. Inte nästa match på tur, men i alla fall i år. Beroende på vad som såklart händer med både Khabib och Nurmagomedov nu när de går upp inför rätten.
Khabib och Nurmagomedov?
Båda
ska upp i rätt.
Khabib och Nurmagomedov.
Förlåt,
McGregor. Det måste vara en bra annan sändning. Det måste vara. För det drömmar, vi släppte lite, Frid. Jag anser att jag borde ha pratat också om Charles Dubrow Strong, Charles Oliveiras grappling. Mm. Oh. Den är nämligen precis lika bra som Taymors striking här på fötterna. Jag vill bara binda ihop det innan vi släpper den matchen.
Vi har inte släppt den.
Nej, vi inte.
Vi går in på den direkt igen. Jag var tvungen att ta en avstickare. Så nörda ner dig hur mycket du vill det här, för det är det vi vill höra.
Ja, vad gött. Charles de Bronx har en väldigt speciell grapplingstil. Han har ju typ noll nedtagningar, som är någonting att ha från frisidsbrottning. Han sätter upp sin clinch och sin grappling med ett ganska aggressivt striking-system. Väldigt, väldigt upprätt. Han står som en thai-boxare mer eller mindre, och kör den så kallade brasilianska stilen av thai-boxing. Väldigt mycket framåt, väldigt mycket hämtat i Kyokushin-karate egentligen, och väldigt, väldigt rak i ryggen. Och det är för att han inte bryr sig ifall någon dyker på honom. Det går jättebra, han hoppar till och med guard ibland från thai-clinch. Det går också jättebra. Men det kommer inte gå jättebra mot David Taymor. Så nej, jag tror det... att det kommer vara liksom grejen.
Nej, men jag tror verkligen det kommer vara ett problem fan i den här matchen. Mm. För just det som du säger, han gillar att sätta upp det via clinch, och det är inga, han skjuter ju inte in någonsin. Och Taymor är fruktansvärt bra. Vi pratade om det tidigare, alltså hans knän och hur han sjunker tyngdpunkten och börjar skicka de här sylvassa, spetsiga knäna. Så jag tror inte att det är en omöjlighet att Charles Oliveira kommer hoppa guard.
Mm, för, och där är också operativt. Han kommer bli tvungen att hoppa guard. Men det är svårare mot någon som sjunker. Väldigt många som är skolade tidigt i sin karriär och har liksom någon form av thai-tanke, de kommer att resa sig upp när någon clinchar över huvudet eller axlarna och liksom sträcka ut och få in höfterna under sig. Det ska man inte göra mot Charles Oliveira, för då hoppar han en triangel eller ett armlås direkt, för då har han fått fästpunkterna. Men precis som Mange sa här, David Taymor sjunker, han blir tyngre, drar åt bålen och vinklar in sina höfter lite lägre, vilket är jättedåliga förutsättningar för att hoppa guard.
Och vad, alltså, om vi säger så här, Taymor, om vi nu ska ta en svaghet på Taymor, då är ju det precis det Oliveira har att erbjuda.
Ja, han ska inte hamna på marken. Nej. Med honom. Det törs vi väl säga.
Nej, alltså jag vill inte heller så här direkt att det är en svaghet. För det vi har sett av Taymor också, när han väl nuddar canvasen så kommer han upp. Mm. Så jag vill inte säga att det är en svaghet.
Det är bara
men...
inte en spetskompetens.
Nej,
på
precis.
Samma sätt.
Oliveira, det, han har en spetskompetens där. Så det är där Oliveira har en fördel då.
Precis. Så vad behöver Taymor göra för att hitta ett avslut, om vi säger så, mot någon som Charles de Bronx?
Han behöver hålla sig lugn och vara David Taymor.
Ja, alltså han behöver, det är det som faktiskt är väldigt härligt för Taymor. Och det här är något jag ofta brukar försöka rekommendera till nybörjare. Något man ser hos de bra fighters. Där man kan se från, ja, men titta på Conor McGregor, titta på Alexander Gustafsson, titta på John Jones, titta på deras första matcher. Så ser de ungefär likadana ut från match 1 till match 15. De har förbättrat och slipat vissa grejer, men det är samma stil. Taymor har blivit bättre, men han har samma stil. Mm. Så han kan gå ut i den här matchen och göra sin match. Hållas på avstånd, ligga med sin vänster, ligga med sin vänsterspark, hålla distansen. När Oliveira stänger, ta sidestep, knä, sidestep. Precis som han har gjort i alla sina matcher hittills. Han ska bara fortsätta göra samma sak.
Ja.
Och det är väldigt tacksamt när man hittar sin stil tidigt. Mm. För det är många som liksom, ah, men jag tror jag ska börja fightas mer som han, jag ska göra mer så. Det går inte att göra om så mycket, utan du blir, ja, den fighten du är från början egentligen.
Ja, lite så faktiskt.
Ja, jag är, måste bara säga, jag är supertankad inför den här matchen. Jag känner, jag försöker tänka variabler och just nu står det lite still i huvudet. Oliveira kliver in med 3 stycken raka vinster. Han totalt 25 vinster, 8 förluster, 6 knockout och hela 17 stycken submission vinster. Och senast när han vann mot Jim Miller så plockade han också ett submission record.
Han har flest submissions i UFC.
Flest submission i UFC, eller över alla viktklasser, va?
Det är helt galet.
Det är helt sjukt. 17 submission överlag då. Jag vet inte,
är
det, det är 13.
UFC,
ja, jag tror också att det är 13.
Men ska vi säga att det måste ju vara spetskompetens. Han vet man avslutar på marken.
För att jag fick faktiskt en fråga just efter den matchen där någon tyckte att det såg lite för lätt ut mot Jim Miller. Typ ungefär som att det skulle vara en läggmatch. Och då säger jag, ja fast det ser så lätt ut för att han är så bra på det. Och då ser det oerhört enkelt ut.
Ja, jag skulle vilja säga som Joe Rogan säger ibland, there are levels to this shit.
Ja.
Alltså, så här, man ska inte stirra sig blind på, eller framförallt höra sig döv på vad vi gjorde en gång i tiden innan vi till exempel började kommentera. Men det var väldigt poppis bland kommentatorer att säga att folk var world class grapplers. Så många world class grapplers finns det inte. Nej. Det finns duktiga och duktiga grapplers. World class, då är det något annat. Charles Oliveira är world class. Jim Miller är en bra grappler. Det är inte samma sak.
Nej. Vilka world class BJJ-utövare skulle du säga i UFC som är aktiva nu?
Ja, det är en lyssnarfråga vi har fått faktiskt.
Ja,
det är några stycken olika. Nu kommer jag tyvärr inte ihåg vem du var. Jag orkar inte plocka fram namnet. Men du vet att jag pratade med dig som frågade vilka är bäst BJJ-mässigt. En som flyger under radarn är Davi Ramos. Davi Ramos är fruktansvärt bra. Extremt meriterad. Ett gäng olika titlar inom både gi och no-gi. Jätteduktig, och han har omsatt sin BJJ till MMA väldigt bra. De uppenbar är ju Damien Maia och Shakare. De är ju fenomenala. Folk som gör skada med sin grappling, Charles de Bronx uppenbarligen. Men sen är det ju ett par grapplers som inte nödvändigtvis är BJJ-skolade. Du har ju både Sabit och även Khabib, när man går med dem, har ju extremt bra grappling. Grappling, by the way, betyder alltså att man brottas i olika former. Aikido är grappling, judo är grappling, frisidsbrottning är grappling, BJJ är grappling, sambo är grappling. Grappling är inte en egen sport, det är ett samlingsnamn, ungefär som bollsport. Så att när man är en bra grappler, då kan man komma från judo eller från grek-romerskt eller från vad som helst där brottningen är momentet. Liksom.
Mm.
Bara ett förtydligande.
En vinst för Tamer mot Do Bronx eller Charles Oliveira, vad betyder det?
Det är en katapult som man sa.
Ja, men alltså då, det är inte bara att han kommer att hoppa in i rankingen, utan det är också att han kommer göra sig ett namn.
Ja, han får en egen spotlight på sig.
Precis, för alla vet vem Charles Oliveira är. Alla i toppen vet vem han är. Han tillhör ju inte toppen, men alla vet vem han är, för han är farlig. Och då om Tamer lyckas vinna med en, då kommer folk titta upp efter Tamer. Och helt plötsligt kommer UFC lyfta den här killen som är 6-0 UFC. Aha. Alltså det är helt sjukt. 6-0 UFC i lättvikt. Det kommer göra han ett namn och han kommer få toppmotstånd efter den här matchen.
Och det man ska veta om Charles Oliveira är att många helt rätt, han tillhör inte toppen nu. Men han står och bankar på dörren med en murbräcka. För att han har kompetensen att ta sig in. För honom handlar det också om han slår Tamer, som absolut inte är ett lika stort namn. Men matchmakers vet det. Matchmakers vet precis som vi att David Tamer är jobbigt bra. Slår Oliveira honom han plötsligt 4 raka. Och då kan man börja bygga honom lite mer eftersom han dessutom har ett rekord och så vidare. Så att det ligger mycket i potten i den här matchen för allt och alla.
Ja, vi håller tummarna kort och gott, och det
Min
känns
sagt.
Som att det är ett nu får vi vår svenska nystart på året.
Väldigt bra.
Med tanke på att Tamer kliver in och blir då första svensk att få köra en UFC-match. Det är ju bara den andra UFC-galan för i år. Och efter den här galan så drar vi igång med ett gäng galer. Det kommer rulla väldigt, väldigt frekvent med UFC. Vi rör oss vidare. Det var du och jag, Valdo, som kommenterade Johnny Walkers debut i lätt tungvikt. Och vilken debut han gjorde mot Khalil Rountree. Jag tror att det där var en elbow from hell, bokstavligen, som skickade
en elbow.
Ner. En elbow. Skickade ner Khalil Rountree på canvasen, och sen var det ett enkelt avslut för Johnny Walker. Som just nu har ett rekord på 15 vinster, 3 förluster. Han har 7 raka vinster när han kliver in mot Justin Ledet, och han har samlat upp hela 14 avslut på sina 15 vinster. Var 12 knockouter och 2 stycken submission-vinster. Ledet däremot, 9-1. Hans första förlust kom nu senast, en domslutsförlust mot Alexander Rakic.
Mm.
Börja med dig, Mange, här ändå. Såg du Johnny Walkers match? Och så får vi väl säga, han har bara gjort en match i organisationen, och det är mot Khalil Rountree. Men ja, vad kan vi förvänta oss av den här herren i en division som lät tungvikt, där man ändå verkligen kan flyga fram väldigt snabbt, som vi har sett med Anthony Smith, som får nu sin tredje match, möter John Jones.
Ja, Ja, det går ju otroligt fort. Och jag har inte studerat Johnny Walker jättemycket. Jag såg ju avslutet, vilket var fantastiskt. Men frågan är alltid, hur komplett är han och hur kommer han hantera när han möter någon som brottas med honom? För han står inte jättebra, han är jätteexplosiv, han är farlig. Men hur hanterar han en brottare? Och jag, tyvärr ska jag säga, jag har inte tillräckligt bra koll på honom för att svara på det. Jag har inte sett hans tidigare matcher.
Nej.
Och den där var ju lite för kort för att... Och det är det som är problemet. Just i så här lätt tungvikt. Vi tar Anthony Smith som exempel. Vad är det han händer? Han får möta två föredettingar och avsluta dem stående. Jätteexplosiv, jättefarlig. Nu kommer vi få se när han möter John Jones. Att det håller inte den nivån. Jag sa samma sak om Volkan Ozdemir. Han håller inte den nivån i MMA-gamer. Han... Jag skulle inte ens vilja säga att han har en spetskompetens om vi tar Volkan, men han kan boxas, det kan han, men det är inte otroligt farligt. Och jag vet inte, John Walker, han är explosiv och farlig, men jag har inte sett nog för att kunna avgöra hur högt han kommer ta det här.
Måste jag ändå lyfta här kommer lite en detalj. Alexander Hernandez till exempel sa det själv efter sin förlust mot Donald Cerrone att min första snabba vinst i UFC kanske också gav mig ett förtroende som jag inte skulle ha haft.
Mm.
Något i den stilen, sa han.
Vuxet sagt och bra analys. Ja. Det tror jag gäller ganska många. Om vi tittar på Volkan Ozdemir så fick han en snabb förlust. Men han fick den tyvärr inte i början av sin karriär.
Nej.
Vilket gör att jag tror att han absolut flög in med högmod gå före fall-metoden. Johnny Walker av det vi såg. Jag tror att Justin Ledet är en bra matchning från honom, för Justin Ledet är en gammal boxare. Han står väldigt tungt på benen och väldigt upprätt. Johnny Walker är 74 meter lång och sparkar som att han hade en murbräcka i benen och är superexplosiv. Jag tror att det är en bra matchning. Jag tror att den kommer vara intressant, för Johnny Walker går alltid tiden ut. Eller förlåt, Justin Ledet, han är tuff liksom och slår hårt. Men jag tror att den är bra för att bygga Johnny Walker. Tyvärr tror jag att man kanske bygger lite som Mange sa, att man kanske bygger ett korthus rent ut sagt. För att vi skulle behövt se honom mot en brottare. Och jag hade nog velat att han fick möta en brottare tidigt i sin UFC-karriär istället för sent. För att det är ganska ofta brottningen slash grapplingen som är skiljepunkten. Det betyder inte att du måste vara bra på det, men du måste kunna hantera och försvara det om du ska leva på din striking.
Mm. Två intressanta karaktärer som möts, måste jag säga. När jag ser Johnny Walker lite hur han beter sig innan match och även efter match, han känns lite som så här klassens clown.
Ja, verkligen.
Väldigt sprallig, väldigt mycket humor, går och gör en massa miner och liksom, han är en rolig, han vill ha skoj runt omkring sig. Justin Ledet kliver in med kanske 2017, 2018 och 2019 pris för årets hockeyfrilla.
100 poäng på den alltså.
Men är också en så här skön karaktär. Så det känns som att det är två sköna karaktärer som liksom möts där inne och får göra upp.
Mm, roligt.
Men jag tror, precis som Valdo säger, att det är så viktigt att få den där matchen början. Och vi tar vår egen svensk, Alexander Gustafsson. Han flög in i UFC, jättefarlig, jättebra boxning, vinner första matchen och sen får möta det andra matchen, Phil Davis. Och oj, vilken skillnad det var här. Någon som är stark, någon som är bra brottare. Oj, jag har ett hål. Ja. Okej, jag åker över till Lions. Jag börjar träna brottning, jag börjar bygga på det. Och sen dess har vi sett vad som hänt med Alex. Ingen tar ner han nästintill och han tar ner folk.
Mm. Och han tog ner till exempel John Jones.
Ja.
Först av alla.
Precis, och han tog ner Daniel Cormier fler gånger än vad Cormier tog ner han.
Och det tror jag, det hade inte hänt ifall Alex inte hade mött Phil Davis tidigt.
Nej.
Precis. Det är inte det jag menar med att det är lite, man kanske inte gör folk en tjänst när man matchar dem på så sätt som till exempel den här matchen. Jag tror att den är briljant.
Exakt.
Det finns potentiellt Fight of the Night-material för att det kommer skickas bomber fram och tillbaka, alternativt blir någon knock. Men det är inte nödvändigtvis ett karriärsdrag långsiktigt.
Nej, och det var där av min jämförelse med just Alex Hernandez. Mm. För jag kände att de kanske går lite i samma spår. Jag tänker lite, en som gjorde det blir ju då, men får börja med Volkan Ozdemir, för nu är vi inne på lätt tungvikt då. Och sen gör Anthony Smith samma resa.
Mm.
Vem vet, kanske Thiago Santos gör samma resa igen. Också.
Ja.
Men jag vill ändå lägga något på Anthony Smith och Thiago Santos, det att båda har ändå varit i UFC. De har bara varit i en annan viktklass. Så de är inte oberesta i det här, medan Ozdemir var det.
Mm.
Och nu får vi se Johnny Walker, the hype is real eller inte. Jag tror att vi kan få halva svaret i helgen i alla fall.
Ja, jag vill inte, alltså det kommer, som Valdo säger, kommer bli en explosiv match, det kommer smälla, den passar Johnny Walker, men vi kommer inte få svaret på hur bra han faktiskt är. Men det
vi kan få svar på hur tuff han är.
Ja, det kan vi absolut få, men vi kommer få lyfta upp, jag tror UFC vill lyfta upp Johnny Walker och få den här he's for real, och så ska det vara den här shit, det här är livsfarligt för vem som helst, och sen möta någon som bara skjuter ner och tar ner han och så. Mm.
Ja. Det här låter så bekant. Just det, Francis Ngannou.
Ja, jo.
Ja.
Ja, han har ju fått en sjukt tuff matchning mot Cain Velasquez.
Oh,
och att han
match.
Har tagit den, det är, jag vet inte om det, alltså vinner han den, då tystar han ju alla kritiker.
Absolut.
Om Ngannou vinner tystar han ju alla kritiker, men om han torskar den på samma sätt som han torskar mot Miocic, då är det en jobbig uppförsbacke.
Men, alltså där får vi också varningsfingern för Cain Velasquez. Mm. Vad har han gjort i de här åren han har varit borta?
Det är många år. Jag tycker en sak, jag vet inte om det riktigt stämmer, men vad jag har förstått så var det Cain Velasquez bad om Ngannou när han ville ha sin match, när han sa hej jag är hel, jag vill fightas. Han bad om honom med motiveringen, kan jag inte stoppa honom, då har jag ingenting i divisionen att göra.
Mm.
Det är också lite roligt, för att han ber ju om det som en värdemätare, för han är nämligen bara intresserad av en titel.
Ja. Mm. Ja, det är väldigt spännande, och precis som du säger, han, det är en sån match han ska, om han ska utmana om titeln, kunna vinna ganska lätt.
Exakt.
För han ska kunna ta ner Ngannou och han ska kunna kontrollera han på marken relativt lätt.
Alternativt gör som jag gjorde med Czech Congo. Släpp upp honom 10 gånger och ta ner honom 11.
Ja, precis.
Mm.
Oh, jag tycker att det är kul att Cain är tillbaka.
Ja.
Alltså han är för tungviktsdivisionen. Han är, jag tycker han är en fantastisk fighter och rolig att kolla på. Han är den som faktiskt har speed och uthållighet i fem ronder.
Ja.
Oj, 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 vilka matcher han har gjort.
Ja. Tilläggas bara här, det är, den matchen är inte i helgen, så ingen får för sig att den går nu i helgen.
Förlåt, jag försöker hypa i förebyggande.
Den är längre fram, gott folk. Så Francis Ngannou och Cain Velasquez gör inte upp nu på lördag. Däremot så har vi faktiskt ett co-main event i form av José Aldo och Renato Moicano.
Mm.
José Aldo bad kort och gott om att få vara co-main event, därför är han inte main. Han vill ifrån lite alla femronders matcher, och han har ju gått aldrig en trerondare i UFC i alla fall. Han har ju bara gått femronders, bara försvarat eller utmanat för titel. Nu får han i alla fall den möjligheten mot Renato Moicano. Börja med Renato Moicano som kliver in med ett rekord på 13 vinster, en förlust. Det var en submission förlust som han fick mot Brian Ortega. Och sen dess har han radat upp 2 raka vinster, domslut mot Calvin Kattar och en renegade choke mot Cub Swanson här senast då i första ronden. Ja, Renato Moicano, jag tror att han är en kille som flyger under radarn för ganska många faktiskt, tror jag.
Oh ja, oh ja. Och Calvin Kattar är lite av en favo för mig, eller talar för att han är riktigt, riktigt välskolad. Han har fruktansvärt snygg striking. Och Cub Swanson är väl motsatsen. Han är också extremt snygg striking, men den är så långt ifrån skolad som möjligt. Han har ju lärt sig boxen och spela bara utanför den. Så att det säger det, att Renato Moicano kan ta de yttersta extremerna av riktigt bra striking och hanterar bägge. Vilket innebär att José Aldo kommer att ha lite stökigt, för att han befinner sig någonstans mitt emellan. Ibland gör han spektakulära grejer och ganska ofta håller han sig till skolad holländsk thai-boxning. Jättekul att se Moicano faktiskt få möta något som inte är något extremt. Däremot något fruktansvärt erfarent.
Mm. Ja.
Det är en rolig matchserie för honom, och jag håller med dig, Paul. Jag tror att det är inte en gratis match för José Aldo på något sätt.
Absolut. Nej. Inte. Alltså jag tycker Moicano är riktigt, riktigt bra. Jag tycker vi såg mot Brian Ortega. Man lyft fram Brian Ortega vann.
Ja, nej, nej.
Nu gick ju Brian Ortega till titel också och har spöat de flesta. Men innan han vann
så var det inte superkul att heta Ortega.
Nej,
jag tror att han torskade
inte.
Väl om jag inte är helt ute och cyklar, så förlorade han de 2 första ronderna faktiskt.
Ja, ja.
Att de låg under. För det är det de lyfter med Brian Ortega. Han torskar alltid 2 ronder och sen avslutar han i en tredje.
Och, det är ingen bra stil att ha i längden.
Nej,
kan jag säga.
En rätt kort karriär alltså.
Men Moicano såg riktigt bra ut i den matchen och har sett bra ut efter. Och det här är en spännande match. Om vi kopplar till den tre rondaren, så tror jag José Aldo, jag tror inte bara att han är trött på att gå om rent strykmässigt, utan jag tror han är trött konditionsmässigt också för att gå fem ronder.
Det man inte får glömma med Jose Aldo är att han har i en viktklass där det handlar om unga lejon generellt, ja, har han legat i världstopp ungefär från match 5. Och det här är hans vad, 30 någonting under match?
Ja, det blir 32. Ja, du ser. Han har ju 27 vinster, 4 förluster.
Och så här, 27 av de där matcherna, eller vi säger 25 av dem då för att ge en lite slack. Men 25 av de där har varit på toppnivå.
Ja. Mm.
Det är inte jättekul att gå 26 toppnivåmatcher liksom. Det...
Nej, och då kan jag ju rada upp lite hans rekord som vi nämnde då. Det är 27 vinster, 4 förluster. De förlusterna är 3 knockout och en submission förlust. Och den första förlusten efter en lång, lång dominans var det Conor McGregor som TKO-ade honom i den första ronden endast 13 sekunder in. Han besegrar Frankie Edgar efter det och såg oerhört bra ut.
Ja, mot Frankie Edgar.
Riktigt bra.
Han skolade honom. Alltså.
Ja. Ja, sen mötte han Max Holloway 2 gånger på rad. Holloway avslutade honom via TKO i båda matcherna. Båda i rond 3. Den enda skillnaden var att i första matchen var det 4 minuter och 13 sekunder in i den tredje ronden. Andra gången var det 4:51. Sen besegrade han ju då nu senast då i juli avslutade han Jeremy Stephens i den första ronden.
Mm. Det var roligt.
Det var ju för sig också
oerhört bra ut. Alltså, vilken glädje när han
vann. Det var det jag ville komma till. Just där, en sån kille som är så erfaren, har varit med så länge, radar upp de här två förlusterna mot kanske den bästa någonsin i den viktklassen, vill jag säga.
Ja, helt klart en dialog om det. Alltså.
Ja, verkligen. Och sen kommer in och får vinna mot Jeremy Stephens. Och den lyckan, då förstår man vilken press han kände inför den matchen. Och det var rörande att se efter.
Mm. Jag håller med. Det var ungefär som när man har sett en lång och tung drama, lång film där bara allting har byggts upp och på slutet så lyckas de gå emot alla odds. Ja. Och man känner nästan själv, fan, jag måste torka lite tårar här.
Nej, jag tror du tänker på The Notebook.
Ja, exakt. Fast starring Jose Aldo istället för Ryan Gosling.
Notebook.
Ja, men det är oerhört kul att se. Jag tycker du trycker på helt rätt grej där. Den här oerhörda mentala pressen som Jose Aldo har haft och att han äntligen då lyckades få den här vinsten. Och jag känner att nu blir det intressant att se honom med vetskapen om att det är 3 ronder. För att man ser alltid i de här 5 ronders matcherna att fighters har en tendens att konservera sig. Det börjar lugnt i 2 ronder och sen börjar de vrida upp tempot, eller den första ronden. Men det börjar alltid i ett annat tempo. Jag är jättenyfiken på att se Jose Aldo med vetskapen om att det är nu bara 15 minuter och jag kan köra från sekund 1.
Och han har ju en sån stil. Alltså för det första är han inte en konditionsmaskin heller. Så jag tror han har det inbyggt i sig, en liten rädsla för de här 5 ronden. Och speciellt efter han mötte Max. För då blev det, okej, det finns ett till tempo genom 5 ronder. Mm. Så jag tror det har gjort han lite orolig. Och sen har han ju en stil. Han är ju kanske lite, om jag vill säga, gamla skola. Alltså han är ju väldigt hård, spänd. Han, liksom, han tar i det han gör och det är kraftfullt. Mm. Men det går inte att göra det i 5 ronder.
Nej.
Han kör holländsk thai-boxning. Ja. Fast folk brottas med honom ibland.
Ja, precis.
Det är jobbigt.
Ja, det är...
Vågar vi ge en prediction på Jose Aldo mot Renato Moicano?
Ja, jag törs igen. Någon kommer att ha svullet lår i alla fall. Det är 2 killar som vill att doja på benen.
Ja, men alltså, jag måste säga för min del, det här är en sån här match, jag vill bara se den. Mm. Det spelar ingen större roll faktiskt hur det går, jag vill bara se matchen. För det är en fantastisk match vi har framför oss.
Ja.
Alltså, det är bra MMA.
Det är det.
Ja, jag håller med. Jag är nog lite där. Jag vill se. Jag känner att det här är en sån match. Vissa matcher har många frågor. Det här är en sån match för mig. Det är en fråga i om kan Renato Moicano ta steget upp och besegra en för detta oerhört dominant champ i Jose Aldo? Har Jose Aldo den gamla champen kvar i sig och kan besegra en up-and-comer i Renato Moicano? Så jag känner mer att jag sitter just nu med 2 stycken frågor som jag vill ha svar på och vi kommer garanterat att få svaret på lördag eller natten till söndag. Då kommer vi få veta. Jag tycker ändå att vi måste lyfta det, för det är någonting vi har pratat om lite till och från. Jag har nämnt det här i några live-chattar och det är det här med femronders matcher. Jag personligen ogillar konceptet femronders match jättemycket när det gäller matcher som inte är titelmatcher. Där har jag inget problem om det är fem ronder, men att UFC ska dunka in varenda huvudmatch som en femrondare är någonting som jag ställer mig högt emot. Valdo, hur ser du på den?
Det är så svårt, för att det, från början så dök det ju upp för att det var någon tre ronders main event och vi måste få se fler ronder på main events. Men det ska man veta, att om man nu gör den miljön så sätter du extrema krav på matchmakingen. Därför att alla fighters och eller matcher är inte gjorda för fem ronder. Och då blir det svårt, för att det blir godtyckligt. Vissa det har gått fem ronders matcher, de andra vill se fler. Jag kommer ihåg när Benson Henderson inför femte ronden, när John Crouch säger åt dem, I need you to give me one more round like that. Varpå han tar ut tandpetaren och svarar, I got five. Förstår, då vill man se mer. Men vad ska vi göra då? Ska vi göra 10-ronders match? Liksom, det håller ju inte, utan jag tror att man måste sätta en regel. Antingen så blir alla main events 5 ronder för att man uttalat har som policy att preppa inför titlar. Eller ska man ärligt talat kapa titel också?
Ja.
Men jag tror att det är svårt att köra en inkonsekvens i det.
Ja, jag håller faktiskt med Valdo. Jag tycker att 3 ronder räcker oftast. Sen är det ju såklart att man vill se mer ibland. Men det är inte jätteofta man vill se de där sista 2 ronderna. Det händer då och då. Max Holloway, Brian Ortega, ja, liknande. Men det är sällan man bara, jag vill se mer. 3 ronder räcker. Och jag tycker också att det måste liksom bli en konsekvent i idrottandet. Jag kan säga som en fotbollsman, men vi vill se mer. Vi vill se 120 minuter. Nej, men alltså, det räcker.
Ja, fotbollsfinaler är inte 120 minuter.
Precis, det kan bli en övertid i så fall. Men liksom vi ser MMA, jag tycker 3 ronder, du har 3 ronder på dig att få ut det bästa du har i de 3 ronderna. Alltså, det är sporten i sig. Det är som att du helt plötsligt lägger till 20 meter på ett 100 meters lopp. Jag gillar inte tanken, för det som händer är att folk börjar ta det lite lugnare och helt plötsligt är det en helt annan fight.
För det är en annan sport.
Ja, det är en annan sport. Du kommer till en titelmatch genom att vinna massor med 3 ronder. Ja, nu är det 5 ronder. Och så möter du någon skituthållig Cain Velasquez i tungvikt. Okej, då blev det helt plötsligt en annan match. Då funkar inte min stil lika bra som jag har haft i hela min karriär.
Och som tog mig till det här där jag ska få pika min karriär.
Precis.
Det är ett ologiskt system.
Ja, för jag känner det, att många matcher som man tittar på, det kan vara de första 2 ronderna kan vara extremt utdragna, och sen när 3:e ronden kommer, då börjar de köra som om det vore rond 1 i en vanlig fight. Jag tycker det är oerhört segt. Och sen finns det en rad med matcher som vi har kommenterat som bara är 5 ronder av så jävla tråkig fighting.
Ja, det har hänt ett par sådana.
Ja, ja, men
jag tror att det här historiskt såklart kommer från boxningen, där väldigt många proffs börjar med att gå 2 ronders matcher, och i takt med att de kommer högre upp så siktar de på 10 eller 12. Jag fattar det konceptet, men som sagt, då måste det vara konsekvent. Och då är det så här, main event, ja, det går folk som är högt rankade. Det är naturligt liksom. De som ligger högt upp i rankingen, de kommer att gå main events generellt. Så att det är precis som i boxningen, och då får man börja förbereda sig på att du kommer oftare och oftare gå main event, bla bla bla. Men i så fall skulle jag säga att caset är att även co-main,
ja,
borde i så fall vara 5 ronder. Och då börjar det bli ohållbart för tv. Och då blir det hyckleri.
Helt plötsligt börjar main event bli 5 ronder. Ja, men liksom, ja, det exakt. Blir
det
lite
hyckleri. Så att, ja, snarare som många säger att här, då flyttar vi ner det. Och UFC själva är ju experter numera på att göra precis som boxningen. Om jag hade velat se fler ronder. Ja, det heter rematch.
Ja, och det precis. Det blir också den hypen. För är de här fantastiska matcherna som är jämna, rematch. Ja. De håller ju ändå på med rematches hela tiden.
Exakt.
Varför inte göra det ännu lättare för dem att göra rematches?
Och jag törs säga att det skulle vara lite lägre skadefrekvens och ändrade matchkort. Det tror jag.
Ja, ja,
det... Jo, för det är en sak som fler människor har lyft också, just det där med att gå in och kriga 5 rondare efter 5 rondare efter 5 rondare. Det gör också någonting med fighten. Och jag tror lite det är anledningen till att José Aldo också faktiskt vill ner och köra en 3 ronders match. Han är lite trött på det där. Vad tycker ni, lyssnare? Gå in på vårt Instagram-konto, MMA-podden, och lägg er en kommentar där. Borde vi fortsätta ha 5 ronders matcher, eller ska vi slopa dem? Ska vi bara ha dem som titelmatcher, eller ska till och med titelmatcherna gå ner till 3? Dela med er av era åsikter så vi får veta vad ni tycker och tänker. Kvällens huvudmatch, rematch, Rafael Assunção, 27 vinster, 5 stycken förluster, 4 knockouter och 10 stycken submissions. Kliver in med 4 raka vinster mot Marlon Moraes. Och det här är ett returmöte och han besegrade Marlon Moraes första gången de mötte. Moraes har 21 vinster, även han 5 förluster. Men han har istället 10 knockouter och 5 stycken submission vinster och kliver in med 3 stycken raka vinster i ryggen. Och har sett oerhört bra ut. Senaste tiden måste ju tilläggas. Och här har vi då 5 ronder, de här två herrarna emellan, och det känns som att det kan mycket väl bli 5 ronder. Jag ser nästan det här som ett decision av slut, så vidare inte Marlon Moraes gör som han gjorde mot Jimmy Rivera.
Jag skulle precis säga det, för där satt jag och sa att det här skulle kunna bli en 5 ronder eftersom Rivera en pansarvagn och Moraes skjuter skarpt. Bara det att han hittade the chink in the armor. Det ligger alltid där. När det finns någon knockoutartist som Marlon Moraes är, så finns ju alltid risken. Det intressanta här är ju faktiskt att det psykologiska övertaget ligger hos Assunção. Det törs jag säga. Det pressen ligger på Moraes. Han har också byggt den pressen på sig själv med bland annat huvudsparken på Rivera. Han behöver leverera och visa att han har kommit över fartguppet som Assunção var för honom. Assunção behöver ju, missförmätt, man behöver ju bara göra det igen.
Ja. Bara
inom, exakt.
Ja, men alltså det är precis som du säger, för just mot Jimmy Rivera, när man avslutar på ett sånt sätt, det kan alltså vara så här otacksamt.
Ja. Honom också.
Ja, precis. Och egentligen är det ju inte så att du är en bättre fighter än du var tidigare, men du blir upplyft som den här livsfarliga, omöjliga killen att besegra i stort sett. Och Moraes har ju otrolig hype bakom sig. Som han hade innan, men även nu på grund av den knocken. Så han kliver in med press på sig.
Från sig själv och andra.
Precis, och även fast han förlorade första matchen.
Ja, spännande match.
Helt klart.
Men om vi pratar om det, vad du nämnde kort där, 3 eller 5. Det här är ju en klockren 3-ronders match.
Ja, nej,
det
tycker jag också. Jag håller med.
Absolut.
Den skulle passa bättre för deras stilar också.
Ja, för det finns en risk om det inte blir en Moraes headkick-vinst väldigt tidigt i första minuten, så ser jag också att de kommer cruisa i 10 minuter och sen börjar de slåss. Och det är det som oroar mig varje gång det är 5-ronders matcher. När vissa motståndare möter varandra, då kan man nästan se det här lugna 10 minuterna och sen börjar matchen. Och så har vi ändå en 3-rondare.
Det här hände för många år sedan innan K1 så att säga utvecklades till en egen sport, när thai-boxare som var skolade thai-boxare kom till och började tävla under K1-regler som bara är 3 ronder och thai-boxning är 5. Och det har funnits liksom en gentleman's agreement att man börjar ganska sakta, mäter av första ronden, andra ronden börjar man läsa fingret och sen så börjar man dra på i tredje. Det funkar inte om det bara är 3 ronder per definition, för att du kan bara vinna en rond. Och det visade sig att K1 hade ett vinnande koncept med 3 ronders. Det vart ju fruktansvärt mycket mer knocker helt plötsligt. Ganska ofta berodde det på att den ena personen inte förstod att det bara var 3 ronder. Sen vart det färre och färre knocker i takt med att folk började träna för det regelsystemet. Men fortfarande fruktansvärt mycket mer ös från start. Så vill man ha lite mer actionfylld MMA, jag säger 3 ronders. Ja. Jag skulle till och med vilja sträcka mig så långt som att citera en god vän till mig, doldes i träningsbranschen i alla fall i Stockholm, som helt lugnt sa att jag har ett case för 5 minuter bara. Alltså är det 2 personer i en bur som vill slåss, då ska det inte behövas mer.
Jag vet vem det är. Han sa även att man behöver inte kondition. Det är bara för fegisar. För om båda slåss, då kommer en gå ner. Innan.
Han kanske inte är militärstrateg. Men det är action.
Jag tror det är bra att ni inte namnger den här människan. Annars kommer ett lyssnarstormen. Vad menar du? Vi vill ha en Pride 10 minuters rond istället. Inte bara 5. Ja, hörni, i alla fall, galan går av stapeln nu på natten till söndag, så det är bara att hålla er vakna och delta i vår härliga sändning. Och det är du och jag, Valdo, som kommenterar den.
För det stämmer.
Vilka som kommenterar så är vi. Och med det sagt, nu har det blivit stund för tittar-lyssnar-frågorna. Så jag kommer börja med Ville Johansson. Han undrar vad vi tycker om Max Holloways senaste sponsrade inlägg på Instagram. Har ni sett det, mina vänner? Han har varit i Dublin, Ireland, och varit på whisky och hälsa på Jameson.
Nej.
Jo.
Wow, vad roligt.
Jag började ju bokstavligen att skratta så att jag nästan grät när jag såg att han var där, och det känns ju som en ruggig smart strategi, får vi säga, av Jameson. Att ta in Holloway, bjuda ner han till Dublin, bjuda han på lite Jameson och sponsra upp unge Max Holloway.
Ja, det var fantastiskt.
Jättekul. Det där är
Future Whiskey Fight in the making.
Så där bygger man varumärke, gott folk. Det där är briljant.
Genialt.
Ja.
Men det var roligt att du tog upp Ville Jones, för jag ville fråga även mig här. Ja. Vilka svenskar tror ni är närmast ett UFC-kontrakt just nu? Ja. Svenskar som är utanför UFC. Vad känner vi spontant?
Jag har ju länge lyft Kalle.
Albrektsson.
Ja, på grund av viktklassen. Jag tror till och med han... Nej, det är så sjukt, men när han kommer växa på så blir jag man.
Vilket känns orimligt att säga.
Vilket han dock var när han var 14. Men nu pratar jag bara åldersmässigt. Ja. Så har han tungvikt i sig också.
Det tror jag.
En naturlig tungviktare.
Mm, han är ju byggd som en blandning mellan en älg och en friggebod.
Ja, men det var en bra liknelse. För det, men han har det där, alltså... Han går ju runt hård på 102 kilo eller något liknande i stort sett.
Mm.
Så han har verkligen möjlighet att gå upp i tungvikt. Och den 93an behöver folk, och han är ung, han tränar smart och han är långt, långt ifrån sin peak. Mm. Speciellt i lätt tungvikt och tungvikt, för det nås senare.
Ja, det var faktiskt första namnet som kom upp i mitt huvud också när jag hörde.
Ja, men då är vi ganska enade där. Vi är den heliga treenigheten. Ja. Alla vi tre tycker att det är dags för kung Carl att
Faktiskt. Det är jättekul att han fightas i Japan. Jag vet att det är något han har velat gjort länge, och han är nöjd med kontrakt och så, har jag hört intervjuer och så. Men nu är det dags att sportsligt få fightas mer och möta tuffare motstånd. Mm.
Jag hade faktiskt honom i min podd, så till er lyssnare som inte har hört min intervju med Carl Albrektsson kan jag rekommendera min egen podd som heter Polarvai Podcast, där jag intervjuar Carl Albrektsson, och han har ett riktigt intressant tänk. Jag tycker det är en kille som, för att vara så ung, sitter och läser filosofi, jobbar med affirmationer och meditation, allt möjligt, och han bryter lite ramen där för vad faktiskt många fighters gör, och jag gillar det, och jag tycker att fler borde nog ta en litet kapitel ur Albrektssons bok där och börja jobba med sådana saker med.
Carl är cool.
Har vi någon annan fighter vi känner vi ska stoppa in där?
Jag har faktiskt en som jag tror, eller som jag tror, kanske inte UFC nu, men han jobbar verkligen för att hamna där, och det är Tobias Harila, måste jag säga. Jag tror han har just nu 6 vinster och 1 förlust, och han är oerhört aktiv, och jag gillar på något sätt hans aktivitet. Han fightar så jättemycket. Han gick ju 2 fighter på 2 veckor där på 2 olika organisationer och fick väl lite skit för att han gjorde det. Däremot så vann han ju båda fighterna oskadd genom båda, så det var liksom ingen...
Ja, han gick ju match igår också.
Ja, exakt.
Vann den på ronden. Avslut. Väldigt bra striking.
Ja.
Väldigt bra striking. Och absolut. Nu är det ju så att han är ju i början på... Han gjorde, det sjuka är, trots hans record så gjorde han väl debut, var det förra året?
Jag tror det. Har ju en inställning, alltså, det är ju hans coach också, Jörgen Hamberg, Västerås Fight Club där, som de har ju verkligen, jag gillar ändå deras inställning, man ska fightas.
Jo.
Är du hel, då ska du gå match. Mm. Att de, i alla fall Jörgen är väl rätt emot dem som säger, de som bara vill gå 2 fighter per år, ifall de inte går värsta krigen alltså.
Okej, men här vill jag också lyfta fram det här, att det här har blivit ett problem överlag i svensk MMA, att folk har tittat på proffsen. När jag själv började, då fanns ju inte ens tv typ. Men det var inga bantningar, det var inga dieter. Jag visste inte ens vad det var när jag började. Men nu tittar folk, jag pratar med människor som säger, men jag såg att Alex går i 2 matcher per år, så jag tänkte också göra det. Du går amatör MMA. Du ska helst försöka gå 30 matcher på ett år. Ja, men du vet, jag klipper ju 12 kilo. På en amatörnivå driver du. Alltså som amatör ska du tävla så mycket som möjligt. Och även som en början på en proffskarriär som Harry lär. Jag gillar Hembergs inställning där. Just så här, måste gå matchen, måste tävla. Och det jag tycker han gör så bra med just den biten, det blir att det handlar inte om att vinst och förlust. Vi fightas för att vi gillar att fightas.
Ja.
Vi tränar för att vi gillar att fightas. Och om vi tränar, ja, men då ska vi tävla, för det är ännu roligare. Alltså han har den inställningen, och då bygger man ett team som skapar en känsla av att, ja, men vi åker och tävlar.
Mm.
Jag vet, när jag började hos Hans Ersson, det var efter Oba, men då var det så, okej, det är match i helgen, alla åker. Jaha,
det var det man gjorde.
Ja, så åkte allihopa en bil dit, man fightades, man gick och käkade, man gick ut och åkte hem. Det var liksom, det var inga konstigheter. Man pratade inte om att vinna och förlora och banta och vem möter du, och det var liksom inga tankar. Man fightades bara för att det var kul.
Jag håller med dig till 100%. Jag får också lite, det har lyft. Jag tycker att det är ett problem med vissa fighter som är aktiva även i UFC, att de går på tok för lite matcher. Jag förstår om det finns skador där. Jag fattar. Håll dig hel. Gå två matcher då om det är så. Men sen gillar jag Hermansson. Han går in och han fightas. Vinner han snabbt, men då bokar han upp nästa match riktigt fort igen. Och man ser honom utannonserad inom bara några veckor igen, att han har en match om typ 2 månader. Och jag tycker att det är rätt. Är du hel, gå matcher. Om du skadar dig mycket eller går igenom världens krig i dina matcher, nej men absolut, ta din tid, vila, bli helt. Men fan, om du vinner snabbt, boka upp en ny match direkt. Vad är det att vänta på?
Är någon mer kille som har gjort så? Jag tror att du, Paul, eventuellt har byggt ett litet tempel bredvid Conor McGregor-tempel kring honom. Han heter Israel Adesanya utan namn på slutet.
Jo, nej men absolut. Fantastisk. Han debuterade i UFC, exakt. Han gick 4 matcher under 2018. Alltså ja. jag tycker att det är det man ska göra, och det är så han blir ihågkommen. Jag vet att Dana White sa det också i en intervju. Han bara, du kan göra värsta matchen sjukt bra, du kommer få dina fans och folk som vill se dig gå en match igen, men om du väntar för länge, då glömmer man.
Mm.
Och precis som jag sa bara för några minuter sedan, vi har en gala nu i helgen, vi har en gala nästa helg, helgen därpå, helgen efter det, helgen efter det. De som går matchen nu i helgen, om 5 galor, förlåt, men till och med jag glömmer nästan hur de matcherna har varit. Det är först när jag börjar backa mina gamla fightcards. Just det, fan, den där var skitbra.
Mm.
Men jag har sett många som har imponerat mig hur mycket som helst. Men jag måste säga att efter ett halvår, jag har glömt deras namn. För att jag har sett så mycket.
Och... Men inte Bilal Mohammed.
Nej, där glömmer man inte. You never forget his name. Alltså, they remember the name Bilal Mohammed. Nej, men han är, det är ju några få som verkligen sticker ut, men det får man inte glömma honom heller. Han är aktiv.
Sant.
Han är väldigt aktiv. Han går inte 1-2 matcher per år, utan han är aktiv. Så jag skulle nog säga det till väldigt många. Jag håller med Jürgen Hamberg till 100%. Är du hel, boka en ny match direkt.
Och törs säga att om man planerar att inte vara en sån fighter, då ska man vara som Cain Velasquez, för att alla kan hans namn trots att han går en match vårt tredje år.
Ja.
Och det är en annan sorts fighting då, för då får man leverera.
Fast du sa fel där, det är inte vårt tredje år. Han gick sen Urakaipa.
Sant, sant, sant. Precambrium eller Jura, någonstans där, Krita kanske då.
Ja, fan, ja. Det blev ett långt svar på den här lyssnarfrågan som ledde oss in i en helt annan diskussion också.
Verkligen.
Det gillar vi.
Jag har en lyssnarfråga om en annan gala som gick i helgen.
Mm.
Robban någonting frågade.
Då kan jag säga att Linus har ställt samma fråga som
jag
du kommer säga nu.
Jag har också någon här, ja. Eller ett par stycken. Så,
vad många. Tyckte ni om Fedor mot Bader?
Ska jag börja?
Ja, börjar du, Paul.
Okej, den gick ju inte som jag hade trott. Och då måste jag nog säga både även hur snabbt den tog slut. För det var väl bara 31 sekunder den kom upp i. Sen hade Ryan Bader avslutat Fedor. Men grymt. Alltså hatten av till Ryan Bader. Han hade sett någonting i Ryan Bader. Han hade jobbat väldigt mycket på just den här tekniken. Och... ja, han avslutade honom.
Jag skulle vilja slänga in där att den gick faktiskt exakt som jag hade trott.
Ja.
Mm.
En person som är en 1/15 så bra som Fedor, det är King Mo. Och Ryan Bader knockade King Mo på exakt samma sätt. Så han gjorde en repris bara på något han redan hade gjort.
Ja, tyvärr så kände jag innan också att Fedor kommer att förlora den här matchen. För Bader är bra.
Mm.
Fedor... ja, alltså på den nivå, vi får säga, han är ju bra, men han är okej nu mer på toppnivå.
Ja, det är något annat. Han är framförallt är det så här, han är för gammal.
Han är för gammal och det har utvecklats. Men Bader, det är faktiskt en fight jag saknar i UFC.
Mm.
Jag vill se.
Grattis Bellator.
Ja, verkligen. För han utvecklas och han är bra. Han är bra, sen är han inte världens roligaste alltid, men jag tycker han har blivit bättre och bättre, och nu i tungvikt. Mm. Han ser väldigt bekväm ut där.
Ja, det är en stor kar alltså.
Ja, det är en stor kar.
Ja, nej, men verkligen. Och det jag ska utveckla Linus fråga här också, för den är nämligen så här: vad säger ni om Ryan Baders framfart i Bellator? Hade visserligen en del framgång i UFC, men lyckades aldrig fullt ut. Är han en av de mer underskattade fighterna, eller är det så pass stor kvalitetsskillnad på UFC och resten och organisationerna?
Nej, alltså grejen är så här, hans framfart i UFC, det var bra framfart, men tyvärr är det en champ som heter John Jones. Mm. Alltså det är där det tar stopp för alla. Det är ju samma sak där folk, ja, Alex, är han så bra? Han förlorar mot kanske den bästa pound for pound genom tiderna. Mm. Och det är där det tar stopp för Bader också. För Bader skulle komma till UFC nu, alltså typ Smith, Volkanostemi,
de skulle
inte ha en chans. Så alltså han är topp 3 i UFC. Det är Alex som ger, jag tror Alex skulle vinna, men det är en bra match. Mm. Det är en bra match, och sen förlorar Bader mot John Jones. Men sen vinner han mot resten i stort sett.
Mm. Folk glömmer också att Bader gick vinnande. Han lämnade ett vinnande kontrakt. Han gick inte efter förlust. Han gick efter vinst för att han fick bättre betalt.
Ja.
Och efter den vinsten, jag tror att han var rankad 5 när han drog.
Och han var i topp 5 i alla fall. Jag menar exakt rankad.
Och precis som Sassi var också jättehögt rankad. Ja. Så att det är absolut inte en sån enorm kvalitetsskillnad. UFC har generellt ett större djup än till exempel Bellator.
Absolut.
Men man får inte glömma att topp är topp. Mm. Och det är vissa av topparna, framförallt i lätt tungvikt, som vi har konstaterat är av och till grund, eller i alla fall ojämn i UFC.
Mm.
Bellator till exempel nu, för att ta upp någon av de andra organisationerna, har absolut en kompatibel, alltså en jämförbar och stökig lätt tungvikt.
Ja, jag tror att det är farligt om UFC också släpper fler fighters som får en möjlighet att sticka över dit.
Mm.
Ja, verkligen. Vi har ju sett några som har gått där man kände så här, varför?
För mig, Musashi är det största frågetecknet än idag, förstår jag inte det.
Ja, men alltså, det är en otroligt duktig fighter. Och helt, alltså han, jag tycker han är så bra. För mig är det en solklar titelutmanare i mellanvikt. Skulle jag idag säga Whittaker mot Musashi, skulle jag ha Musashi som favorit.
Det tror jag också, absolut. Det tror jag säga. Mm.
Så det var ett tungt avbräck.
Men det har ju varit lite trenden. Jag menar, man får ju tycka huruvida den är underhållande eller inte. Men Demetrius Johnson får vi väl ändå kalla för en förhållandevis stark fighter som också har lämnat.
Ja.
Och förvisso bara topp 5 ranket tror jag, men Eddie Alvarez var också en ganska stark fighter som också har, så att, och det är ju en före detta champ, så att absolut så börjar det breddas lite grann. Jag tror att det är bra för MMA i allmänhet. Jag tror, eftersom UFC är ett slagskepp som har kommit dit de har kommit för att de faktiskt planerar, jag tror att det gör att de behöver vakna och förstå och titta och satsa lite mer på djupet och bredden. För att jag tror att du har rätt, Paul. Försvinner det för många enkelriktat, så kan det bli tråkigt.
Mm.
Och det jag tror USA verkligen, precis som du säger, börjar se framåt. Jag tror ju återigen, när man släpper en sån som Musashi, han är inte så rolig. Nej, han säljer kanske inte så mycket matcher. Men när du börjar släppa idrottare och börjar ta bort idrottsperspektivet mer och mer, det tror jag man kommer förlora på i längden.
Mm. Det är det minst gemensamma nämnare till exempel på både Musashi och Demetrius Johnson. Ja. Båda de två är kanske inte fruktansvärt marknadsföringsbara personligheter. Det är lite roligare att titta på en påse skridskor. Men, alltså i deras intervjuer, men när de fightas så får man se idrotten så som den ska se ut. Och jag håller med.
Ja, båda två.
Man får inte lämna idrotten därhen till fördel för underhållningen.
Nej, jag tror att vi är överens där. Vi får väl höja ett varningens finger till världens största organisation i UFC. Släpp inte för mycket fighters, helt enkelt. Även om de inte är liksom, de kommer inte kringa så mycket PPV. Men jag tror att det hänger på andra saker än PPV också. Det hänger på att vi vill också se de som vi tycker är bäst. Vi som är genuina MMA-fans, nördar, kallar vad ni vill. Vi vill se Musashi om mellanviktsbältet till exempel. Och vi vill inte att de här människorna ska försvinna. Hade ni några mer lyssnarfrågor?
för jag, en mängd. Men ja, jag tror att då är vi kvar hela natten. Men fortsätt skicka dem hörni. Jag kära lyssnare, jag noterar och för in och försöker ta upp. Nu har vi breddat ganska många tycker jag ändå.
Ja, ja, verkligen.
Det tycker jag absolut. Så vi säger faktiskt tack för den här gången. Nu på lördag, det blir då söndag klockan 02 via Play Sport. Där hittar ni då UFC-galan. Rafael Assunção mot Marlon Moraes är huvudmatchen och de är då delaktiga i returmötet som Assunção vann första gången. Co-main event, Renato Moicano Carneiro mot
José Aldo,
jag hade druckit ett streck där över. Och sen har vi då David Tamer som ska ta sig an Charles Dobronx Oliveira. Vi säger tack för den här gången och vi hörs i vanlig ordning om exakt en vecka igen. Hej då!
Hej!
Ciao.